välkommen till Spelkosmos och hej Sven!
Hej Sanna!
Hej du! I somras så läste jag boken The Time Machine, alltså tidsmaskinen av H.G. Wells. Och den här boken den gavs ut 1895.
Shit, det är gammalt.
Det är en riktigt gammal bok, alltså över 120 år sedan. Och den verkar alltså vara den första boken som berättar om hur en tidsresenär använder en tidsmaskin för att resa då i tiden.
Okej, har man inte hållit på med tidsresor innan eller bara så här, i litteraturen då? Eller?
Jo, men jag antar att man har liksom skrivit om det innan i olika, på olika sätt. Men den här boken verkar vara den första som alltså myntar det här begreppet eller själva konceptet med tidsmaskin.
Okay, yeah.
Att man har en mackapär och reser i. Så det är lite spännande och kul att läsa. Och det här med tidsresor är ju ändå ganska spännande och nervkittlande. Så att idag tänkte jag att vi ska prata om tidsresor i spel.
Kul!
Av lite sådär nyfikenhet och i lite sådär sann research-anda så kollade jag givetvis upp lite hur många spel det kan tänkas finnas som har just tidsresor med sig i antingen då själva berättelsen eller i faktiskt också själva gameplayet, alltså hur du spelar.
Mm.
Och jag hittade en Wikipedia-artikel som hade listat en massa spel. Och lite sådär mellan tummen och pekfingret, jag räknar kanske inte helt rätt, men cirkus kanske 150-160 spel hade de listat.
Ja, inte sådär rasande många ändå.
Nej, alltså grejen är att det finns ju säkert några fler som de har glömt, men det ger ändå kanske en slags typ höftning om hur många det är. Och som sagt, nej, inte jättemånga med tanke på att det ändå är ett väldigt spännande tema som man har pratat om och diskuterat och undersökt under många, många år. Och sen att det finns väldigt många spel så man tycker att en ganska stor andel borde handla om just tidsresor.
Mm, precis.
Mm. Men varför tror du att det är så att det inte finns sådär superduper många?
Jag tror helt enkelt att det är så att tidsresor är ju inte trivialt. Det är ett komplext ämne. Och det gör också att det blir svårt att skriva om det och ta fram ett manus till ett spel.
Ja, man måste vara väldigt, väldigt smart för att få till det utan massa hål i berättelsen eller i själva tekniken.
Det är mycket att tänka på. Mm. För du har ju berättat för mig om den här farfarsparadoxen.
Just det.
Som ju kort går ut på att om jag skulle hitta en tidsmaskin och gå in i den och åka tillbaks till när min farfar var ung och på något vis förhindra honom från att träffa farmor och skaffa pappa.
Ja.
Då skulle ju inte heller jag komma till.
Nej, precis.
Och då skulle inte jag heller kunna åka tillbaks i den här tidsmaskinen från första början.
Och så blir det jättesnurrigt.
Och så blir det ju väldigt snurrigt. Ja. Det blir
och så går det inte ihop i huvudet.
Nej,
och så.
Det blir väldigt konstigt att tänka sig hur det där.
Och det är samma då, det finns ju jättemånga olika paradoxer som jag har förstått det. Men det finns ju någon som heter också Hitler-paradoxen. Vilket då istället går ut på att många personer säger att de skulle vilja ta en tidsmaskin. Åka tillbaks i tiden och på något sätt då stoppa Hitler från att göra allt ont som han gjorde.
Mm.
Men genom att du skulle göra det så skulle du också eliminera orsaken till att du i första hand åkte tillbaks, vilket då inte skulle göra att du...
För att om du typ skulle ta livet av Hitler eller vad man nu gör, så skulle du inte längre ha ett incitament att åka tillbaks.
Nej, precis. Och det är samma sak där.
Mm.
Det blir jättesnurrigt när man börjar tänka på det.
Mm. Ja, man undrar ju hur det skulle funka rent liksom så här. Och om det här gick att göra. Skulle man då skriva om historien så att det som liksom händer efter det, liksom den här ändringen man gör, det skulle aldrig hända då på något vis. Ja. Och så blir det något parallellt spår. Alltså, det blir väldigt, väldigt, väldigt knasigt.
Och det är väl alla de här paradoxerna som också på något sätt motsäger att det skulle ens vara möjligt, antar jag, att göra det här. Men det är ju ändå någonting vi tänker kring och fantiserar kring.
Ja.
Men det är ju så komplext att göra det. Man ger ju sig på en ganska svår uppgift, antar jag.
Om man vill skriva om det.
Eller göra ett spel om det.
Och det kan vara en anledning nog så god som någon annan. Att det inte finns så många spel. För att det är tufft, en tuff uppgift att ta sig an.
Ja, att få det att gå ihop rent logiskt.
Mm. Och då har vi ändå bara pratat om det här med själva liksom att skriva manus för spelet.
Mm.
Men sen tänker jag också att det måste innebära ganska många utmaningar rent tekniskt och utvecklarmässigt
just det.
Att ta fram ett sånt spel.
Mm.
För jag menar, det är inte okomplicerat att ta fram ett spel ändå. För det är mycket som ska funka. Det liksom, du ska ju, man simulerar ju en slags verklighet. Man ska kunna hoppa i spelet och göra saker. Och sånt där. Mm. Och allt det här måste ju funka bra. Liksom. Och tar man då in att användaren på, kan påverka tiden också. Genom att till exempel spola tillbaks tiden eller resa i tiden.
Eller se i framtiden. Eller,
ja, ja. Då blir det ytterligare ett element. Och det måste ju programmeras såklart. Och det ska ju även testas. Och jag kan tänka mig att det är en grej som kan generera liksom många buggar och annat sånt där. Liksom. Ja. För att om man ger liksom spelaren den här förmågan att påverka och hoppa i tiden, så kan det också uppstå en hel del roliga situationer och så. Kan jag tänka mig.
Du måste ju verkligen tänka på hur kommer spelaren använda den här kraften.
Precis.
Och få det att rimma väl på något sätt.
Mm. Och man måste ju också tänka om kring vissa klassiska liksom spelelement, för att ofta jobbar vi ju med det här konceptet, i alla fall i plattformsspel och sånt, att man jobbar med liv och extra liv och att liksom du kan dö i spelet. Döden är liksom ett hot och gör att det blir svårt.
Ja. Det är det du måste hela tiden undvika.
Ja, du vill inte dö helt enkelt. Mm. Det är ju ganska logiskt. Men om man kan resa bakåt i tiden, då blir man ju på ett vis också odödlig. För att om du märker att, shit, nu håller jag på att falla ner i en stor grop här. Mm. Kommer slå ihjäl mig. Ja, men då spolar jag bara tillbaka tiden tills att jag är innan jag ramlar ner i gropen.
Precis.
Och undviker det. Och därmed blir jag ju odödlig. Så att då måste man ju som spelmakare tänka kring det och tänka, hur gör jag spelet svårt
och spännande, på ett annat sätt.
Precis.
Mm. Ja, precis. Om man kopplar till något riktigt spel, då tänker jag på det vi spelar faktiskt just nu, och det är ju Braid.
Mm.
Ett ganska så här hyllat indie-spel. Och kort och gott går det ju ut på att man är en liten en man som springer runt i ett klassiskt plattformsspel. Han har ett väldigt flygande, fluffigt hår, tycker jag. Så gulligt. Och det som är grejen i det här, det är ju att du kan alltså påverka tiden.
Mm.
Du kan ju själv välja att när du är på ett visst ställe så kan du spola tillbaka tiden. Ångra det du precis har gjort.
Nej, du kan väl göra det egentligen när som helst.
Ja, precis. Alltså, jag menar inte att när du är på ett visst ställe. Men var som helst, vilket ställe som helst. Så kan du bara bestämma att nej, nu spolar jag tillbaka och ångrar allting. Precis. Och du kan egentligen spola tillbaka till början av banan.
Ja, om du precis. Och när du håller inne den här knappen som man gör det här med, så är det ju dels du själv som börjar röra dig baklänges såklart. Mm. Men också världen runt omkring dig då, fiender och sånt här.
Mm.
Men det roliga, bara för, liksom, för er som inte har spelat det här spelet, att det finns ju vissa undantag till det här faktiskt.
Mm.
Som liksom bryter reglerna. Och det är väl för att det ska bli ett spel av det. Bland annat kan det finnas saker i spelet, till exempel nycklar som öppnar dörrar, som inte påverkas av det här.
Ja, just det.
Så om vi leker med tanken att vi har en nyckel och sen så släpper vi ner den i ett hål så att den lägger sig nere på marken i det här hålet och sen spolar vi tillbaks tiden, då kommer inte den här nyckeln att åka upp ur hålet igen.
Precis.
Men du kommer ju liksom röra dig baklänges eller vad du nu gjorde innan.
Mm.
Så det blir ju ytterligare en, vad ska man säga, dimension eller en grej i just det här spelet. Mm. Att allting påverkas inte utav din tidsmanipulation.
Och det gör ju att spelet blir väldigt spännande också. För när du tror att du har bemästrat den här tidsresande grejen. Och tror du vet hur du ska lösa pussel som även kommer i framtiden. Så kommer det hela tiden nya element som fuckar ur tiden.
Ja, det ställer det på ända lite grann. Helt klart. För det här som jag sa nu med nyckeln som inte påverkas, det konceptet finns inte med från början, utan det introduceras lite längre fram.
Precis.
Och det är en annan grej som vi upptäckte nu när vi spelade för inte så länge sedan, var att vi kom till en bana där tiden står stilla, så att säga, i början av spelet.
Ja, just det.
Och sen när du börjar röra dig framåt i spelet, alltså höger på skärmen då, som ett plattformsspel, då börjar också tiden att gå. Så när du går så går tiden.
Mm.
Och då rör sig fiender och sånt runt omkring. Men sen när du stannar, då stannar allting.
Mm. Och när du backar, då backar tiden.
Precis, om du går åt vänster på skärmen istället så börjar allt gå baklänges, så då rör sig fiender åt andra hållet så att säga. Och sådär. Det blir ju väldigt
det blir knasigt. Väldigt klurigt, och man måste nästan stanna upp och tänka. Man måste tänka igenom hur funkar det här faktiskt. Ja. Och grejen är att det här spelet hade jag i princip bestämt mig för att det här ska inte jag spela. Mm. För att jag hade fått bilden av att det är svårt. Och det är svårt. Men tillsammans med dig så har det funkat ganska bra. Alltså två hjärnor har på något sätt lyckats att komma framåt. Nu har vi inte klarat det, men vi har kommit en bra bit.
Två puckor är bättre än ett.
Och det är faktiskt väldigt roligt, men det är väldigt svårt. Och det är det som är grejen. Det måste ha varit väldigt svårt för honom, att Jonathan Blow då, att skapa spelet och tänka ut allt det här med tanke på hur svårt det faktiskt är sen att lösa det för oss.
Återigen, tidsresor är komplext. Det måste vara sjukt svårt att vara speldesigner i med det som liksom grundkoncept. Sådär,
att... Och tänka ut det här. Jag har liksom all heder åt honom. Och det han har faktiskt lyckats med också, det är ju att det är klurigt och svårt. Det är ju verkligen för de människorna som gillar att traggla mycket, för det blir mycket testande att sitta och tänka och så.
Absolut.
Men det är ändå roligt. Alltså när man klarar banorna så får man ju så mycket...
Man känner sig ganska smart.
Ja, faktiskt. Det är jättetrevligt. Mm. Så att han har hittat balansen mellan det svåra och det roliga.
Mm.
Men jag tror att det är väldigt lätt att det faller över på att det bara blir svårt och till slut tröttsamt.
Ja, men jag kan verkligen se det. Att som sagt, det blir ett nötande. Och är det så att man kör fast lite grann...
Mm.
Så kan det ju bli lite tråkigt, för att man får liksom göra nästan samma sak om och om igen då. Mm. För man spolar tillbaka tiden och så gör man...
Det är
man...
det som är själva grejen med spelkonceptet.
Att... Ja. Men samtidigt så är det ju faktiskt så att i det här spelet så är det ju så att du kan ju gå vidare många gånger ändå.
Mm,
för lite, det är lite så här, nu ska vi inte fastna för mycket i detta, men man kan ju i spelet samla små pusselbitar.
Just det.
Men det är ju vad jag i alla fall har förstått det som, och det kanske inte är helt frivilligt, men hur som helst så kan du välja vilken ordning du plockar de här i. Så är det så att du kör fast och så, men den här pusselbiten är ju omöjlig att ta, då kan du ju faktiskt gå vidare och ändå så att säga klara banan, att du kommer i mål, och sen kan du ju återbesöka den senare och försöka igen.
När du har blivit lite smartare.
Ja, men,
men lite så att man lär sig saker och blir bättre och bättre, så att ett återbesök kan ibland helt plötsligt bli väldigt enkelt.
Ja, och det tror jag faktiskt är en riktigt viktig grej i en sån här typ av spel, att man faktiskt kan gå vidare, för hade det inte gått utan att man var tvungen att ta den där pusselbiten för att komma vidare, då vet jag 17 om inte jag hade tröttnat.
Ja, jag hade
tröttnat,
tack och hej
liksom.
Sen, jag tar mitt kaffe och går.
Ja, men lite så.
Nej, men precis. Alltså, det är nog väldigt viktigt att det finns en slags framåtrörelse i sådana här typer av spel, så man inte fastnar för mycket. Finns det andra saker med tanke? Svårigheten, komplexiteten är ju en sak som gör att det kanske inte finns så många spel, men kan det finnas andra krafter som gör att det inte finns fler sådana här spel?
Det är svårt att veta, men jag tänker att det kanske helt enkelt inte är i tiden.
Mm.
Det kanske inte finns en efterfrågan på det. Även om du och jag tycker det är ett ganska roligt koncept, så kanske inte stora massan tycker så.
Nej.
Det kanske inte är så här. Nu känns det som att det har varit mycket zombiespel, och det verkar som att rymden är nästa stora grej. Mm. Det kommer många rymdspel nu för tiden. Det kanske inte intressant just nu, helt enkelt.
Nej, men det kanske blir.
Ja, kanske.
Och om vi hade haft en tidsmaskin nu, då hade vi kunnat åka fram i tiden och kolla om det
just
kommer bli ett större intresse.
Men det kan vi inte.
Det kan vi inte. Men några som har en tidsmaskin i ett annat spel, det är ju de här tre vännerna i det klassiska äventyrsspelet The Day of the Tentacle.
Just det.
Som vi pratat om lite innan. Det är ju lite så här favoritspel. Och också ett spel som sagt har med tidsmaskin och tidsresande.
Mm, och de har ju löst det spelmekaniskt på ett lite roligt sätt, tycker jag, i det spelet.
Som håller intresset uppe. Grejen är att man är de här tre vännerna och man ska ju åka tillbaks i tiden för att hindra en lila tentakel från att ta över världen. Han är blivit lite ond, kan man säga. Man måste stoppa honom.
Han har druckit lite giftigt avfall.
Eller vad varför gör man det?
Jag vet inte.
Alltså, dumma tentakel. Mm. Men, då ska man stoppa honom. Och då tar man sina tidsmaskiner som är ombyggda toaletter, tror jag.
Mm.
Men det går ju lite knas då, va? Och en person blir kvar i nutiden, en åker tillbaka i tiden och en hamnar i framtiden.
Just det.
Och så går ju tidsmaskinerna sönder och gör att man kan ju inte resa med dem. Men man kan alltså skicka objekt
just det.
Tillbaka och fram i tiden.
Precis, så de funkar delvis kan man säga.
Ja, man stoppar ner en bok i toaletten och så fluff, så åker den iväg.
Mm.
Så det är ju själva konceptet här med tidsresande, att man ska ju då egentligen lösa massa pussel och försöka klura ut dem genom att skicka saker och ting tillbaks eller fram i tiden, och så att man kan använda dem.
Men det gör ju att det blir ju ganska intressanta pussel man ska lösa på det, på det viset.
Man måste ju verkligen tänka, vilka saker ska jag ha i vilken tid? Och sen är det ju också den här dimensionen att behöver jag skicka tillbaks någonting i tiden för att kunna använda det i framtiden? Mm. Genom att det kanske, ja, vad vet jag, utvecklas på något visst sätt under åren som kommer. Mm. Alltså lite så att det är också en sån här dimension som är lite spännande.
Verkligen.
Så det är en lite kul grej. Det som jag tycker kanske kan vara nackdelen just i det spelet är att det är väldigt spännande koncept.
Mm.
Men konceptet kan också bli tröttsamt, för det blir ju precis som i många andra peka-klicka-spel, att man måste testa väldigt mycket. Om man inte är så smart så hamnar man ju i den fällan att jag måste skicka saker fram och tillbaka och bara testa lite.
Just det.
Och då blir det väldigt träligt att använda de här tidsmaskinerna, för det tar egentligen tid.
Precis, för att du måste först gå och lägga dig i en tidsålder, och sen ska du gå och hämta det,
och så måste
jag
testa det, och så funkar inte det. Och så i den anledningen så kan det ju bli lite tröttsamt där. Mm. Och det har de inte lyckats lösa, utan det handlar mest om att man måste vara väldigt smart.
Men det känns ju lite som äventyrsspelens liksom nackdel överlag.
Ja, så deras att lilla förbannelse.
Det är en fin balansgång där i att
det får inte vara hur svårt som helst. Nej. Eller för konstiga lösningar, och det är ju det ibland. Men annars ganska kul användande av tidsresor.
Mm. Och jag har ett annat litet tips som använder tidsresor på ett annat sätt. Och det är Majora's Mask, som är ett spel i Zelda-serien.
Mm.
Och för att dra historien lite kort där, så är man ju Link då, som sig bör. Det brukar man vara i den här spelserien. En liten Pike som gillar äventyr kan man säga.
Mm.
Och i det här fallet så hamnar han i en situation där månen håller på att falla från sin plats på himlavalvet och störta ner mot jorden. Och det är inte så bra, för att det riskerar ju att utplåna allt liv och så vidare. Så det vill man ju förhindra. Men det hör till saken att månen faller ganska långsamt. Så det är först 3 dagar fram i tiden så att säga som
den kommer krascha.
Den kommer att krascha. Så du har 3 dagar på dig att rädda situationen helt enkelt. Men det finns en liten twist också. Och det är att du har en flöjt som du kan spela en liten trudelutt på. Och när du gör det så åker du tillbaks i tiden och hamnar på dag 1 igen. Alltså när månen precis håller på att börja falla.
Just det. Det låter alltid lite kul när man berättar såna här saker, att då har du en liten flöjt som du kan spela. Tänk om det hade varit så lätt.
Precis. Så det blir ju, du återupplever de här dagarna, de här 3 dagarna, om och om igen helt enkelt, och hoppar tillbaka i tiden. Och även i det här spelet så har ju utvecklarna fått liksom tänka kring det här och liksom göra en del undantag och sådär. Så utan att gå in på för mycket detaljer så är det ju så att när du åker tillbaka i tiden så åker du verkligen tillbaka i tiden. Så om du till exempel har träffat en person och pratat med den personen i spelet, så kommer den personen inte komma ihåg vem du är när du är tillbaka på dag 1. För att det har ju inte hänt.
Det har återställts.
Det återställs. Mm. Men allt återställs inte. Så bland annat om du hittar vissa prylar du kanske hittar ett bättre svärd eller någonting, då kan du ta med dig det tillbaka i tiden.
Mm, okay.
Och det finns lite andra sådana här undantag. Alltså vissa, vad kallar man det på svenska? Så säger man, när man klarar en borg, liksom man gör vissa större framsteg i spelet, de koms kom, hänger också med dig.
Ja, precis. De är klarade.
De är avklarade, ja. Så det är en liten gott och blandat grej där som man får lära sig under spelets gång vad som är kvar och vad som inte är kvar. Men det jag
är det svårt att lära sig? För det kan ju vara om det blir för många olika...
Alltså, jag tycker att de har löst det bra. Mm. Alltså att man vaggar sig in i det. Alla koncept kommer ju inte på en gång. Så att jag tycker ändå det funkar. Mm. Men det är klart att där har vi ju en, vad ska man säga, ett paradox eller ett hål om något. Liksom att varför skulle det funka så i en tidsmaskin? Eller liksom att man reser till att vissa saker finns kvar och vissa inte.
Alltså ja, det gäller ju att lära sig hur det funkar i deras...
Det är lite knasigt. Ja. Men det jag vill prata om egentligen, som jag tycker är mysigt eller liksom intressant i det här spelet, det är att förutom den här huvudstoryn så finns det massa sidospår också, berättelser runt omkring. Små sidouppdrag helt enkelt man kan ta. För det finns ju massa sköna invånare i den här världen såklart, och de har sina liksom dagliga bekymmer och problem som man kan ha.
Som vi alla har.
Som vi alla har, ja. Och eftersom att Link är en snäll Pike så vill ju han hjälpa till, såklart, där han kan. Så det får man ju välja lite då, vilka vill man hjälpa och sådär. Men det som är intressant då i och med det här att det finns ju så många så att under en given 3 dagars period så kan du inte hjälpa alla. För det finns liksom lite för mycket att göra. Mm. Plus att det är så att vissa grejer kanske måste hända för att något annat ska kunna hända. Mm. Är du med? Att saker har ju effekter. Mm. Och för att ta ett snabbt exempel så är det ett av de här uppdragen då du ska återförena ett kärlekspar. De ska träffas igen. De är ifrån varandra av någon anledning och vill ju träffas igen, såklart. Och för att du ska kunna hjälpa dem, då måste det hända en liten tråkig sak. Nämligen att en äldre dam blir rånad.
Mm.
Är du med? För att när hon blir rånad så händer det en sak som gör att de kan träffas.
Det är den här butterfly-effekt, alltså små saker.
Precis. Ja. Och det tycker jag är himla intressant grej i det här spelet, att under de här 3 dagarna så kan du liksom inte göra gott för alla, utan du måste ta vissa beslut och vissa saker måste man helt enkelt låta hända.
Mm.
Saker får ha sin gillagång, eller vad man brukar säga.
Det är lite så att man kopplar, kanske tänker tillbaks på sitt eget liv egentligen, för det är ganska ofta man har tänkt att tänk om jag kunde spola tillbaks tiden och göra det där eller säga det där så att det blir annorlunda. Men allting kan ju förmodligen inte alltid bli perfekt, för det kommer i sin tur generera att något annat blir dåligt för någon, även om det inte är för mig.
Alltså, absolut. Så det blir en slags moralgrej i det, plus att det visar också att även fast man är Link och man har den här coola förmågan att man kan backa tiden eller hoppa tillbaks tiden. Det är ju en superkraft egentligen, eller om man ska kalla det. Men du kan ändå inte liksom fixa allt.
Den är inte tillräcklig superkraft.
Nej, men lite så att det visar att det är begränsat ändå på något vis. Det tycker jag var intressant i det spelet.
Ja, men det är ju sånt som får en att tänka lite, för det oftast är det ju där att tidsresor brukar ofta handla lite om, ja, det är lite science fiction, det är väldigt grandiosa, stora saker, men det är fint när det också kan handla om de här små vardagliga sakerna, för det är väldigt lätt att koppla samman till sig själv.
Precis.
Ja, men det kanske handlar om att man måste tänka lite också på att man ska faktiskt uppskatta hur...
Men hur man har det och att saker händer av en anledning. Eller så att liksom det
hade
sker.
Inte detta hänt så kanske något annat hade hänt. Och det kan ge någon slags tröst i att... Ja, i någonting. Jag vet inte vad, men ja. Du.
Ja, men det var en intressant grej i det här spelet i alla fall, tycker jag. Helt klart.
Jag tänker så här, bara en sista grej där. Det här med tiden då, att man har 3 dagar på sig. Är det någonting som gör att man blir så här stressad? Finns det någon slags stressmoment i det, eller är det...
Nej, utan snarare tvärtom då, att även om man är stressad av att om 3 dagar så kommer jorden bli krossad, så vet man ju att man alltid kan hoppa tillbaks till första dagen och liksom fortsätta och nöta och få det här att inte hända. Så att nej, det skulle jag inte säga.
Det var det som sålde in mig. Det kanske jag spelar där.
Ja,
jag känner att det kanske finns något stressmoment och det är så här.
Ja, men så är det ju inte, utan att du kan ju hoppa tillbaks egentligen när du vill. Liksom, kan du spela den här låten? Och när det är typ, jag vet inte vad det är, om det är typ när det är 6 timmar kvar av sista dagen eller sånt där, då kommer det upp någon liten varning också att nu är det här på väg att hända. Mm. För att du kan ju egentligen låta det ske.
Ja, just
och
det.
Inte hoppa tillbaka till första dagen. Mm. Och då blir det ju game over, ja, eller om man ska säga då, va? Mm. Så det kan man ju, det scenariot kan man ju testa om man vill, så att säga. Ja, men ett bra tips på ett spel.
Kul, det ska jag testa. Ja, tidsresor är enormt spännande, men svåra, och kanske särskilt i spel. Det krävs mycket av både utvecklaren och av spelaren, och det gäller att hitta de rätta ramarna och balansen. Det är väl ändå ett bra sätt kanske att summera det vi har pratat om.
Ja, men det tycker jag.
Ja. Och med det sagt så tycker jag att du och jag ska försöka snirkla oss vidare i Braid.
Ja, men det måste vi ju klara av.
Ja.
Det har kommit halvvägs nu.
Det har kommit halvvägs, så det är sätta på kaffehurran, sätta på hjärnan och muckla lite med tiden tillsammans.
Verkligen.
Ja. Vill man läsa den här boken, Time Machine, tidsmaskinen, som jag faktiskt rekommenderar, det är alltid kul och lite fascinerande att se hur gamla människor, eller dåtidens människor, uppfattade hur framtiden skulle vara.
Ja, det är ju inte helt lätt.
Nej, det är inte lätt, och på något sätt lyckas deras framtid alltid framstå som lite så här dammig och inte så framtidig när man nu har facit i hand på något sätt. Och det, jag tycker det är spännande, så jag rekommenderar den. Och man hittar faktiskt den helt gratis på Projekt Gutenberg. Det är en sån här sajt som samlar gammal litteratur och gör den tillgänglig gratis.
Mm.
Väldigt smart och bra. Och vi skickar med länken i våra show notes, och de hittar du på spelkosmos.se. Och sen hittar du oss också på Facebook och på Instagram. Det är bara att söka på Spelkosmos och följa med i vårt Spelkosmos. Och där får man också gärna säga hej om man vill det. Och man kan också mejla oss på vår mejladress hej@spelkosmos.se. Det är jättekul att få mejl. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om dig. Förlora dig inte helt och hållet i tiden, men lite grann tycker jag. Ha det riktigt, riktigt bra.
Hej då!
Hej då!